Då var vi igång.
Det var en blandning av svensk pilsner och japansk tolkning.
Det är japansk pilsner.
Välkomna till dealen med...
Dealen med bilen heter vi, fortfarande. Välkomna till dealen med bilen, avsnitt 237.
Jag fick total tunghäfta, ja. Fast man inte bara knöt ihop sig för att man äter en citron.
Ja, det börjar bra det här.
Vi har suttit i regnet.
Jag har varit din personliga chaufför här på morgonen.
Ja, vi körde ut vänen till Vallentuna och ställde den där. Och så behövde jag skjuts tillbaka. Och så åkte vi fel. Eller du körde fel.
Ja, det gjorde jag.
Kapitalt. Ja. 20 minuters omväg
i bilkör. Jag körde ut på Lidingö och tillbaka igen. Ja. Gjorde jag.
Skälet att vi lämnade vänen i Vallentuna är att imorgon... så sätter jag mig på tåget. Till Laxå.
Ja.
Dagen som jag har väntat på i 7 månader. Eller faktum är, egentligen så har jag ju väntat på det här i 6 år. Den dagen, i morgondagen. 6 år liksom av suktan och längtan har ackumulerat fram till morgondagen. För allting började ju 2015 när jag vaknade mitt i natten och hade då kommit på att i teorin skulle det vara förhållandevis enkelt, vilket är som jag alltid tänker, vilket det aldrig är.
Ja.
Men förhållandevis inom situationstecken då enkelt att sätta en gammal Wagoneer-kaross på en modern Wrangler, och att man då i teorin då skulle kunna trolla bort eventuella proportions issues eftersom hjulbasen är 10 cm 12 cm längre.
Ja, och eftersom det inte var du som skulle trolla bort dem, så var det ju väldigt enkelt att tänka att det här kommer ju bli, det är en skitbra idé.
Ja, men jag höll ju ändå på att pyssla i Photoshop.
Ja, det gjorde du.
I en evighet tills dess att jag presenterade det här för våran kompis Stefan som direkt vill ha en. Och då var vi inne i 2016 eller 2017 eller vad fan. Och 2018, då stod det ändå många år sedan nu, så stod den första Woodland Jeepen klar. Vit med träsidor och ruskigt påkostad med, kommer ihåg, vi gjorde den här inredningen i svart skinn, och sen hade vi hittat ett Porsche,
ja, den hade Porsche-tyg. Ja, just det. Ja, den blev
rutigt 80-tals Porsche-tyg som hade hittat en rulle i Tyskland.
Ja, det är orange, svart, bruna.
Ja, väldigt bra. Alltså. Och jag minns också att jag hade så otroligt svårt att släppa nyckeln när jag skulle leverera den bilen. För det här var ju mitt hjärnspöke som hade förverkligats. Och jag insåg att det här kommer jag aldrig ha råd med själv. På något sätt.
Nej.
Och även om den bilen hade lite barnsjukdomar som högt vindbrus som jag inte riktigt vet hur man kommer ifrån. I en gammal bil så hör man ju inte vindbruset, därför att det är så mycket annat som skramlar och låter. Men om man har en förväntansnivå att det är en ny modern bil som Woodland Wagoneer ändå var.
Ja, och Stefans andra bilar, de är ju också ganska dyra.
Ja.
Så de är ju väldigt tysta.
Ja, men,
liksom, han är van och tyst.
Moderna bilar är ju så jävla tysta.
Ja. Men och sen speciellt hans bilar.
Alltså man får nästan panik när det är så högt vindbrus. Men det har liksom lister är tätare och så att det har blivit liksom bättre. Och sen var det ju liksom elhissar som spökade på bil 1 och så. Men den gick ändå i mål tack vare DJs garage då.
Den gick i mål som en sån där, du vet, från 80-talet, sån här när man sprungit maraton eller gångare som är så helt dehydrated när de går så här
sladdrigt.
Så de går som, du vet, så här. Du vet vad jag menar, va? Så går på snedden.
Ja, som så här, Monty Pythons funny walks.
Ja, exakt. Man är helt utarbetad.
I mitt tycke så var det här då och är fortfarande världens vackraste och mest optimala bil. För att fan, det känns som att jag har tjatat om det, men det får folk leva med. Nu är ju bilen klar. Liksom. Men bilen designades ju 1963. Och den har ju en flärdfull Ralph Lauren lyxestetik. Det här var ju dåtidens Escalade, vilket passar mig utmärkt. Men sen har den ju även en working class utilitarian ranch, lastaren full med höbalar och sadlar estetik.
Den har ju väldigt mycket pontonplans estetik också.
Ja, det är ett bra uttryck.
Inte att den ser ut som ett flygplan med pontoner, utan folk som äger pontonplan och stugor i den amerikanska, på den amerikanska vischan, de har en väg och ner. Och en golden retriever.
Och slutligen så har ni också en otrolig vinter i Aspen estetik.
Så är det. Det är lite samma stuga med pontonplan.
Men den kryssar
svävar
i,
på vintern.
Den kryssar i ovanligt många kryss.
Som du ju inte är, men vill vara.
Ja.
Strävar efter att bli.
Och att då ta den estetiken och sen modernisera den i form av en komplett bottenplatta från en extremt påkostad, utvecklad Jeep Wrangler Unlimited. Jag menar, jag vet inte hur många miljarder som Jeep la på utvecklingen av det chassit för att den skulle liksom klara av alla former av obstacles. Så den har ju hängt med ända sedan 2007. Så den är ju liksom... Det är en otroligt driftsäker och bra plattform.
Ja, den är, som jag förstått, är väldigt bra.
Och sen är det en Euro 6. Trängförmågan är ju fantastisk. Bombsäker mekanik. Det här är ju lite som att gifta Helena Christensen med Clint Eastwood. Alltså du får den här vackra estetiken, utseendet, och sen så får det toughness liksom.
Ja, det är ju inte mycket krut i Clint Eastwoods Picadoll längre, så jag vet inte
vem är liksom en modern cowboy.
Clint Eastwood, vilken bra fråga. Den måste jag få återkomma.
Ja, marinera en modern Clint Eastwood. För då är jag helt rätt i att krutet är slut.
Jaha, för länge sedan.
Men
blött krut.
Jag tänker bara ur ett så här, den onde, den gode, den fule.
Ja, men så är det.
Gammal.
Christensen är inte heller purung, ska vi tillägga.
Nej, vi jävligt ruttna referenser.
En långvårdare och en som har gått in i klimakteriet. Det blir inte mycket barn gjorda där, tror jag.
Men Helena Christensen har ju liksom, hon bär ju på någon grundestetik.
Ja, men det är också för att vi är så jävla gamla, så alla våra referenser är ju 30 år minst.
Men det skulle liksom bara bli konstigt om vi refererade till någon sån här TikTok-modell.
Det vore jätteäckligt.
Det skulle bli skitkonstigt. Ja. men problemet med det här projektet då, det är ju att bil nummer ett blev ju väldigt dyr. Och då kände jag ju att min egen version av den här skulle dröja väldigt länge, alternativt inte bli av. Liksom att det, man kan inte lägga den här typen av pengar. Och när vi spelade in senaste filmen för Bilsport och MC, när vi var ute i Rosersberg på det här motellet,
just det,
och träffade Kenta och Johan.
Den får ni hålla utkik efter i Bilsport och MCs kanal.
Den är färdigt, men den kommer ju komma ut snart.
Den dyker nog upp på deras Facebook och Instagram och hemsida.
Men de sa i alla fall så här att fan, ni borde snacka om vad det egentligen kostar att bygga en bil. Därför att man har ju, vi som ändå håller på, har ju en snedvriden uppfattning om det här. Du vet, liksom, man betalar ju per timme om man lejer ut det. Gör man allting själv, då är det klart att då är det bara timmar som ryker och material. Men om man som många väljer att lägga liksom bilprojekt på kvalificerade bilbyggare som Tuvesson eller DJs Garage eller Järuds eller liksom de där i Västerås,
Autotech,
och det finns ju otroligt många som är väldigt, väldigt duktiga. Sen finns det många klåpare som har svårt att ta betalt och sådär, men då får man också skitresultat ibland, ofta.
Jag vet inte om det är typiskt för reklambranschen, men man brukar ju säga att det finns tre sätt att beställa, men du kan bara få två. Billigt, snabbt eller bra, och du kan bara välja två. Är det lite likadant när man bygger bilar?
Ja, men då vill man ha billigt och snabbt.
Ja, men då blir det inte bra.
Just det. Smart. Bra tänkt.
Skitsamma.
Deras hypotes var ju att säga, men fan, vet folk om vad det egentligen kostar? För betalar man mellan 600-800 kronor i timmen, och så tänker man, fan, det här borde man ju göra ganska snabbt. Och så rasar det iväg 100 timmar. Ja, då är det en 500 000 kronor eller mer liksom. Och sen så plötsligt så är man uppe på 200 timmar och sen så ska liksom, du vet, bara lacken idag, att göra en bra lack på en bil idag, det är ju liksom, i mitt huvud så är det fortfarande 100 000. Det har varit 100 000 för en bra lack hur många år som helst. Men det är ju dubbla pengar.
Ja, jag vet.
Ja, det är hemskt.
Ja, det är...
Men Ja, liksom den här bilen har legat och spökat så länge för mig. Så att i början på 2021, då hade jag en liten slant på kontan.
Mm.
Och så dök det upp då en superfin Wrangler Unlimited som inte hade gått speciellt långt.
Ja, jag
tror den gått 5000 mil eller någonting. Röd. Och jag bara kände så här, okej, men jag köper Wranglern för att om jag skulle ha råd att bygga en Wagoneer så har jag liksom grundbilen. Så kan jag ha den som en daily driver ett tag nu. Så hade jag en vinter.
Hade du det? Var det en
vinter? Ja, eller en halv vinter.
Ja,
sen bara, fuck, nu kör vi igång. För jag hade ju inte satt en färdig allokerad budget för det här. Men jag kunde i alla fall liksom starta projektet.
Mm.
Och sen skulle det liksom få lösa sig längs resans gång. Och på ett sätt var det ju tur att det tog 7 månader. För då fick jag liksom trolla längs med vägen. Och jag fick ju sälja en jävla massa aktier som jag hade i ett bolag som jag bara för att få loss pengar. Liksom.
Mm.
Så att om man ska hårdra det här så var det ju ett vansinnigt projekt.
Mm.
Men samtidigt kan man ju säga att en fabriksny Escalade, en nyare Range Rover eller en ny Tesla X för samma peng hade jag ju tröttnat på efter 8 veckor. Det har jag ju bevisat gång efter annan.
Mm.
Att jag kan inte ha dyra, moderna bilar. För de bara dör.
Är det lite läskigt måste det vara för dig. För att om inte den här bilen funkar, då funkar ju ingen bil.
Nej.
Förstår du? Om du kommer tröttna på den här efter, ja, som det brukar vara, någon månad. Då är det ju kört för dig. Då får du ju inse att du har ett problem. Då får vi ta itu med det på något sätt.
Ja,
får vi lägga in det någonstans.
Ja, men problemet är att man kan ju tröttna på så många olika sätt. Vi pratade om det i bilen på vägen hit. Att om jag nu kör den här Wagoneeren nu i vinter.
Mm.
Och sen om 2 månader eller 3 månader så kanske jag bara ruttnar på vindbrus och liksom. Samtidigt, den är ju modern inuti, så att egentligen, men det är ju det att det fortfarande är en gammal bil med ventilationsrutor, och det kan ju liksom, vindrutetorkarna kanske inte är supereffektiva. Och
men vindrutetorkarna är väl från Jeep?
Jo, men de har ändå byggts om för att passa en gammal vindruta.
Ja, just det.
Det kan ju vara små saker som gör att man bara, jag vill ha en modern bil.
Ja.
Men troligtvis inte.
Nej,
så det här, förmodligen så är det här liksom receptet.
Mm.
Men redan nu så känner jag ju, och det här, vi har två lyssnarbrev som tangerar det här. Redan nu så känner jag ju att köra en bensinbil, det har ju ett bäst före datum.
Mm.
Så att,
men när du har svävat fram i Stockholmstrafiken i min bil idag så känner du att fan vad jag är omodern.
Ja, men det är så.
Ja, men det,
och det kanske kommer ta 5 år till, eller 10 år till, innan det här liksom slagit igenom fullt ut. Men fokus nu, det blir att så här, njuta av den här bilen till fullo och spara pengar.
Ja.
Eller trolla fram pengar. Göra någonting där så här, nu kommer det in en klumpsumma pengar som jag kan lägga på nästa fas i det här projektet. Och det blir väl att konvertera Wagoneeren till el. Nu är jag jävligt, jag har inte ens fått den. Jag blir arg på mig själv att jag ens går med tankarna.
Ja.
Men det här är om några år.
Mm. Mm.
För att det här är världens bästa bil. Och den ska axla alla mina bilbehov och estetikbehov.
Mm. Och det tror jag att den kommer att göra. Du får muntra upp dig lite.
Ja.
Jag har en present till dig. Du satt och gjorde en så jävla stor affär av att du fyllde år förra veckan. Det är förra veckans avsnitt.
Det är passé nu.
Ja, men jag är inte sämre än att jag vill ge dig en liten födelsedagspresent. Och här, den som du ser, jag vet inte om lyssnarna hör här. Den är alltså inslagen i, kommer du ihåg när man, det var 80-talet.
Spanjolpapper.
Nej, det är grillfolie. Alltså sånt där ugnsfolie. Som man slog in när man. Först så tänkte jag så här. Jag ville ge den här inslagen så här. Och också en sån här gurka med tandpetare och med geléhallon på. Men det var ju på 80-talet. Då var det ju så här. Du kommer förstå varför. Det finns liksom en anledning till att jag har slagit in det i.
Är det liksom en 80? Det ser ut som ett Dice Magazine som kommer i en sån här krom.
Du får öppna.
Jag är ändå imponerad för att slå in i grill, stagnol, grill, vad heter det?
Grillfolie.
Grillfolie. Ja. Man behöver ju inte vika så här fint som du har gjort och tejpa, för du har ju slagit in det som ett riktigt paket.
Ja.
Men du hade ju bara kunnat
det är det som är det briljanta med den. Det är därför alla barn använder det där.
Fan, vad spännande.
Ja.
Nej. Jävlar, vilken härlig bok.
Det är som bok om alla lågbudgetfilmer som gjordes på 80-talet.
284 low budget high impact pictures.
Ja, typ Ninja Mission och
80s action movies on the cheap.
Ja.
Det är alltså en bok, en skriven bok på, jag måste snabbt kolla här, på 240 sidor där de liksom listar alla B-filmer från 80-talet.
Ja.
Hellsquad och Hercules 2.
Ja, just det.
Och såna här spin-offer, Alien Warrior.
Mm.
Ninja Mission. The Courier of Death. Vad jävlar. Ja, men otroligt, vilken härlig...
Ja, det har du lite att ligga och läsa om och minnas tillbaks.
Oh, tack så hemskt.
Pojkrummet. Varsågod.
The highest grossing films in the US. Raiders of the Lost Ark, On Golden Pond, Superman 2, Arthur och Stripes. De tar årtal för årtal. Ja, 1981 så var det the highest.
Ja.
Okej, Last Hunter. Den ser ju bra ut.
Last Hunter.
Ja, fy fan vad kul. Den här ska jag grotta ner mig. Och så är det ju då bilder på alla de här filmaffischerna.
Mm.
Mycket.
Tyvärr är det svartvitt. Jag fick faktiskt den här boken så sent som igår kväll. Så fick jag bud hem med den där.
Ah.
Så att jag var första gången jag såg den.
American Ninja.
Ja, fy fan, bra film.
New York TV premiere.
Ja,
fy fan vad kul. Tusen tack.
Varsågod. Mm. Men du, apropå 80-talet då.
Mm.
Det röktes ju mycket på 80-talet.
Ah.
Och det är ju jävligt dåligt att röka. Och cigg, det håller ju på att bli något som vi...
Som känns, bensin.
Nej, ja, men lite som något som vi liksom har glömt bort om 30 år. Lite på samma sätt som du vet, vi kommer ju knappt ihåg den där nyckelknippan som pep när man visslade på den. Kommer du ihåg
den? Ja, den har jag kvar.
Men det har inte alltid varit så när det gäller cigg. Den antirökkampanjen A Non-Smoking Generation var ju inte... De var inte speciellt lyckosamma med att sprida sitt antirökbudskap när vi var små, utan... Det var ju långt senare som vi då i generation X plötsligt fick för oss att nu var det inte ballt att röka längre.
Var inte många av såna här antikampanjer kontraproduktiva? Jo,
men verkligen
att
så.
A non-smoking generation gjorde att folk började röka.
Jo, men så var det precis. Verkligen. Och non-fighting generation också. Jag kommer ihåg när de kom upp till Falun. Det har aldrig slagit så mycket på disco som när Paolo och de var där. Ja, när vi växte upp, då var det ju liksom tuffingarna som rökte. Det var ju därför som jag och mina skateboardare hängde i rökrutan på rasterna och högstadiet. Medan du då strök runt efter väggarna och längtade till skolan var slut så du kunde få liksom spela drakar och demoner.
Ja, eller gå hem till The Ultimate Ninja. Nothing would stop him, even if it could.
Nej, men Non-Smoking Generation, de hade ju tufft att få fäste när vi var unga. Och det kom sig av att de tävlade ju med tobaksindustrin, som på den tiden var ju kanske de bästa marknadsförarna i världen, känns det som. För även om Non-Smoking Generations logga var ganska tidsenlig och snygg, och den var ju väldigt så här Lili och Susie-kompatibel.
Ja, verkligen. En sån tröja idag skulle ju se ganska... En sån skulle man ju nästan vilja ha.
Ja, men lite så. Men den stod sig ju ändå jävligt slätt om man jämför det med liksom McLarens Marlboro F1-bilar eller liksom Kagivas Lucky Strike hoj eller den tävling som jag tänkte snacka om idag. För jag tänkte nämligen ägna några minuter åt att snacka om Camel Trophy. Som jag har satt djupa spår i både dig och mig ju.
Verkligen.
Och som jag inte tror, jag har ju nämnt dig på det, men vi har inte riktigt gått på djupet.
Nej.
Nu sitter du och kollar på Non-Smoking Generation-loggan. Fan vad den är 80.
Ja.
Den fick de till bra, måste jag säga.
Ja, men jag vill ju ha en sån här tröja.
Ja, men det kan du fixa. Hur som helst då.
Men du har ju rätt i att liksom samhället liksom, det kändes som att de kristna, de rökte inte, medan folk som var motorintresserade.
Det var liksom Marlboro Man och det var Camel och det var liksom fränt. Det var alltid, och alla fräna rökte i filmerna och liksom. Sen att Agneta Fältskog ju liksom gjorde reklam för Non-Smoking Generation. Det hjälpte liksom inte när liksom McLarens F1-bilar snurrade runt varje söndag på TV. Liksom.
Exakt.
Men allting började hur som helst 1980. Och från början var Camel Trophy, det var bara ett stort reklamjippo för Camel Tobacco då, företag, alltså tobaksföretaget.
Jaha.
Ja. Och jag väljer att använda ordet reklamjippo för det känns väldigt bra och tidsenligt för att beskriva det här typen av event. För det var ju så man beskrev event när vi var små. Eller reklam, alltså reklamjippo. Känns så jävligt 80-tals. Eller? Hela idén föddes hur som helst när sex tyskar fick först att de skulle köra den mycket ökända och extremt tuffa rutten som kallades The Trans-Amazonica Highway i Brasilien. Och som då gick genom den emellanåt nästan ogenomträngliga djungeln i just då Amazon. Alltså det var Amazonas djungeln som de fick först att de skulle försöka köra bil igenom då. Och för att hålla nere kostnaderna så gjorde tyskarna så att de flög ner och sen så hyrde de 3 Jeep CJ6-or. Som de sen då plågade genom djungeln.
Stackars hyrfirma.
Ja, jag vet det. Och de tog sig faktiskt nästan i mål. Aha. Men de tvingades då ge upp med bara några kilometer.
När var det? 1980.
Ja, de kom inte riktigt hela vägen. Och jag vet inte vad som hände med de här bilarna efteråt. Men jag tvivlar på att Hertz hyr ut de här bilarna igen efteråt, om man säger så.
Men de, alltså, det var gula hyrbilar?
Nej. Det började med att sex tyskar bara åkte ner och hyrde jeepar och körde igenom djungeln med.
Aha.
Men när de kom hem då mottogs ju de som hjältar. För liksom den här typen av rekord och strapatser, den fick ju väldigt mycket medialt utrymme när vi var små. Det här var ju på den tiden när liksom Guinness rekordbok var som störst. Så man gillar ju den här typen av strapatser, eller hur? Och jag kan känna att idag så är den här typen av äventyr, det känns inte som unga bryr sig så mycket om det här längre.
Nej.
Jag kanske är surgubben i mig som tycker det här, men skitsamma. Marknadsavdelningen på Land Rover fick hur som helst höra talas om det här. Och de insåg att det här var ju en jävligt bra marknadsföringsplattform. Och de kände att det här ska vi fan kopiera.
Mm-hmm.
Så det var liksom så det började. Det var en idé som de fick av att de här sex tyskarna körde genom djungeln med Jeep då. Och eftersom det här då var på 80-talet, när det bara var gott och mysigt att röka, då slog man sig alltså ihop med Camel för att liksom konceptualisera den här otroligt fräna idén. Eller spektaklet.
Det måste ju varit det bästa Camel någonsin har gjort. För i USA, Camel Cig, det var ju fortfarande reklam med den där kamelen.
Ja, just det, den tecknade. Ja, nej men verkligen.
Men
verkligen.
Det är så ikoniskt. Jag minns att jag köpte en Camel Trophy herrklocka.
Ja, just liten. Det. Ja.
Fast jag köpte en kopia.
Jo, men det här, det utvecklades ju kläder och allting av det här sen. Liksom. Camel Trophy var ju också ett klädmärke som såldes på NK ett tag, vet jag.
Ah.
Ja. Men sagt och gjort då, året därpå, då hade de satt ihop en tävling där man med hjälp av deras då gula Camel-sponsrade Range Rovers med extra lysen och snorklar och vinschar och sandstegar skulle då ta sig an samma antal mil som tyskarna hade kört året innan. Men den här gången så körde man genom regnskogen i Sumatra.
Oj.
Och den totala distansen var då 1600 kilometer. Precis som året innan. Och trots att den här tävlingen var helt ny då, så fick de tusentals ansökningar från folk som ville vara med i den här tävlingen. Men första året så var det bara 10 personer som var med och tävlade då.
Aha.
Och det som var lite speciellt med den här bansträckningen var att den gick ju då i en ganska skiftande terräng från de här berga och ganska kalla miljöerna uppe i norr till väldigt varma och fuktiga den här regnskogen nere i söder. Det här var också på den tiden då det snackades mycket om kvicksand. Kommer du ihåg det?
Det var kvicksand.
Det är 80-talsfenomen som inte, det snackas inte om det.
Nej, det är inte många som dör av kvicksand. Det var nog ingen som har gjort någonsin.
Nej.
Men kvicksand var ju ett fenomen när vi var små.
Ja, men verkligen så. Hur som helst då, så visade det sig att de här bilarna, de var förträffliga för att ta sig an den här typen av strapatser. Och från den dagen så skulle Camel Trophy alltid komma att förknippas med just Range Rovers då. För de här bilarna är ju sedan dess ikoniska. Och jag tycker att det är konstigt att man inte ser fler idag som bygger Restomod Overland-bilar i liksom 80-tals Camel Trophy-stil. Framförallt tycker jag att det är konstigt att du inte gör det.
Jag har ju övergett Land Rover.
Mm, ja, jag vet.
Ja.
Mm. Men fränt är det.
Jag håller med om att...
Det vore coolt att se en restaurang. Alltså skulle man se en, den där komma idag. Man skulle bli överlycklig. Du sitter och kollar på en film nu från 80-talet.
Ja, därför är jag så disträ.
Ja.
Ja, men då... Det känns också... Liksom, det var ju tyskar och fransmän som körde de här bilarna. Jag vet inte om det var så mycket engelsmän.
Nej, det kommer, känns det. För tävlingen förändras med åren. Uh-huh. För de kommande två årtiondena så befäster då Land Rover sin status som liksom en av de absolut hårdaste äventyrsbilarna som gick att frambringa. Uh-huh. Och jag skulle väl vilja säga att Camel Trophy var lika viktigt för Land Rover som Long Way Round var för BMW. Eller hur?
Ja.
Ja, och för Camel med för den delen.
Ja.
Den här tävlingen utvecklades sen till att varje land fick ställa upp med ett team. Och jag tror att när de körde tävlingen i de sista åren, då var det typ 15 olika länder som var med och tävlade.
Ah, vad kul. Ja. Då blir det liksom som en tävling länder emellan.
Också. Exakt så. Och för att göra då tävlingen ännu tuffare så la man sen senare år la man till olika uppgifter som teamen skulle klara av, som att typ man skulle vincha bilarna över stup och vissa sträckor blev rena rallysträckor och man skulle även paddla kajak och cykla mountainbike på slutet, vilket jag tycker skitar ner tävlingen lite grann.
Ja.
Eller jag vet inte vad jag tycker om att man la till den här typen av moment. Det kanske är ballt.
Jag har någon sån här visuella minnen av att precis, de la såna här stora pontoner på sina bilar,
absolut.
Floder.
Det blev liksom precis, det blev liksom olika moment las till själva tävlingen då.
För mig ska ju Camel Trophy, det ska ju liksom vara små hjul. Jag menar, så tittar man på trängbilar idag, då är det 37 tummar så här, Monster Mothers liksom. Men det som kännetecknade, det var ju liksom
original Trophy,
det var att det var liksom original Land Rover och Range Rover, för det var ju både och liksom.
Ja, just det.
Men liksom då, däcken var knappt ens grovmönstrade.
Ja.
För det handlade inte om det. Det handlade bara om att välja spår och vara konsekvent.
Precis. Men som sagt, apropå de här lite olika momenten då, oavsett vad jag tycker om det, så hjälpte det här hur som helst till att bygga hypen kring den här tävlingen. Och i slutet av 80-talet då var det över 1 miljon människor som ansökte varje år om att få vara med. Och det här är ju en oerhört tuff tävling, både fysiskt och psykiskt, för de som är med och tävlar då. Och det är ju bara amatörer som får vara med och tävla. Och av den anledningen så kallas faktiskt den här tävlingen ibland internationellt för The Olympics of 4x4s. Just i och med också att det är olika länder som tävlar mot varandra. Det är lite härligt. Men det som gör att jag tycker att den här tävlingen är så jävla ball är inte bara att de som tävlar inte, du vet, de sover max 4 timmar per natt blir det i snitt liksom, och de ska köra genom terräng som många gånger har ingen kört med bil genom tidigare. Utan det som gör extra ballt är att de förutom det då också under vägen ska dela ut hjälputrustning till avlägsna byar som de kommer till. Och även ge ut läkemedel. Och i bilarna så skjutsar man även folk som bara är med för att hjälpa till att liksom borra brunnar och bygga broar och så. Så att det finns liksom den aspekten av tävlingen också.
Wow.
Som gör den liksom, det gör den inte bara till liksom ett jävla rallygippo, utan det finns något bra med den också på något sätt.
Jag fattar.
Och tävlingen, om vi nu kan kalla det för tävling, den är ju inte som Dakar, som ju också var väldigt populär på den här tiden. Utan det var ju mer en liksom gammaldags expedition på något sätt. Mer än ett liksom fartrally. Och på det sättet så skiljer sig liksom Dakar och Camel Trophy ganska mycket åt. Och Camel Trophy, det har gått i Borneo och även i Sibirien och Mongoliet och över liksom hela den sydamerikanska kontinenten genom åren. Och det har som sagt varit en otroligt viktig marknadsföringsplattform för Land Rover då. Men som jag sa så blev det med tiden mer fokus på andra saker än själva bilkörandet. Och kanske var det också därför som intresset för tävlingen minskade med åren. För år 2000 så kördes ju den sista tävlingen. Men den lever ju kvar i mångas hjärtan. Och tävlingens tagline, eller motto, är ju One Life Live It. Och jag tycker det ringar in vad det handlar om på ett ganska bra sätt. Och jag känner att man blir lite nostalgisk när man tänker på det här. Lite på samma sätt som när man liksom tänker på Big Jim eller Donkey Kong.
Ja, men var det fortfarande Camel som sponsrade in i det sista?
In i det sista, ja. För sen vet jag att Land Rover försökte göra någon egen variant av det här. Men den hette någonting annat. Jag tror den hette den Defender Challenge eller sånt. Jag kommer inte exakt.
För det går ju inte att göra det, alltså det här är, det ska vara gula bilar
så
och, eller så här, ljusgula bilar med den där skölden på dörren med Camel Trophy.
Och även uppe på takräcket måste det sitta den här otroligt snygga skylten.
Vilken av Land Rover eller Range Rovers modeller är för dig liksom Camel Trophy-bilen nummer ett?
Ja, men det är nog ändå, alltså det är så svårt, men alltså, för mig är det nog Range Rover ändå.
Alltså vi pratar den
original
här, första Range Rover. Ja. Jag håller med dig.
Men det tror jag har att göra med att vi är i liksom när Camel Trophy hamnade på vår radar.
Den här,
då hade den. Så tänker jag.
Ja, jag håller med. Den eller Disco 1:an, den här är ju också väldigt...
Ja, men även Defenden tycker jag.
Ja.
Men...
Otroligt ball tävling.
Eller hur?
Ja.
Så den kände jag att... Jag tror inte att vi har pratat om den innan.
Nej, det kändes nytt och fräscht. För ett tag sedan...
Ja, 80-talsnytt.
Ja. För ett tag sedan så fick vi ett mejl från en av våra finska lyssnare. Kommer du ihåg han Sven-Håkan Back? Man, som bland annat skickade in bilder på en finsk skördetröska hotrod.
Ja, våra svenska lyssnare får ju ursäkta, men vårt hjärta klappar lite extra för våra finska lyssnare.
Ja. Ja. För ett tag sedan så skrev han i alla fall så här, jag tror det är någon en och en halv vecka sedan vi fick det här mejlet. Hej, ja, jag lyssnar fortfarande troget på Dealen med bilen. När du pratade om Contouchen för någon fredag sen så väckte du något inom mig. Jag var ju tittade på en Contouch-replika-kaross. Även jag hade planschen på väggen i pojkrummet och har alltid pratat för mycket om Lamborghinis. Mm. Hur gick det med replika-karossen? Köpte du den eller? Hittar ingen länk till den på nätet. Kanske såld, men kan du skicka en länk åt mig? Vad låg den i för pris? Han kanske ville göra det här som jag pratade om, att jag inte
orkar. Jag skulle vilja se ett liksom Lambo-bygge på Elmia. Finskt Lambo-bygge på Elmia.
Ja, eller baserad på väggen.
Ja.
Alltså, och jag skickade länken till honom, för den var ju lite konstig, den länken. Det stod ju inte varken Lambo, Contouch eller replika i. Det stod något annat. Det var ju bara en slump att jag hittade den. Men jag skickade i alla fall den till Sven-Håkan. Men sen svarade han i alla fall att han inte köpte den här karossen ändå. Då. Men jag menar, det hade varit otroligt ballt, men det var för mycket jobb att hänga upp en sån kaross på väggen. Men den här grejen har ändå inte kunnat släppa mig. Att då istället placera ett konstverk i form av en ofärdig bil i garaget istället för att liksom renovera en bil som man ändå inte kommer köra. Och då finns det ju för mig en bil till som ständigt ligger och gnager i min hjärna.
Apropå lite det jag pratade om, va?
Det går liksom hand i hand med det du pratade om.
För jag vet vilken det är.
Och det är ju då en Land Rover serie 2. Serie 2 och serie 2A tillverkades ju mellan 1958 och 1971. Och det var så den där lyserna satt tätt ihop innanför de utstickande skärmarna.
Just det.
På serie 3 som kom 71 och flyttade man ut lyserna till skärmarna. Hur som helst, min älskade farsa körde omkring i en serie 2 när han som 16-åring bodde i Addis Abeba i Etiopien.
Just det.
Eftersom min farmors syster drev ett sjukhus där nere. Och det här har ju då placerat ett litet frö i mig att någon gång så vill jag köpa och renovera en sån här serie 2 till honom.
Ja, till honom. Ja, inte till dig själv.
Nej.
Ja, just det.
Men sen är det ju det här med tid och pengar.
Du lägger hellre dem på dig själv.
Ja. Men det är ändå snyggt att jag berättar om
det. Ja, det är så podden, fint av dig att du tänker. Att...
Pappa sitter hemma och tänker, gud vad gulligt, fint tänkt.
Ja.
Men det gör jag inte.
Nej.
Jag kommer inte köpa något sånt då.
Nej.
Men Då dök det upp på Facebook Marketplace två stycken serie 2 framskärmar.
Mm.
Fula men raka.
Mm.
Perfekta i mitt tycke.
Mm.
Så de köpte jag direkt och hämtade dem dagen efter i Södertälje. Och nu var idén född, så jag började liksom jaga delar. Serie 2 delar. Och några dagar senare så köpte jag ett supervackert gammalt teak-skrivbord från en kristen musiker på Skånegatan på Söder.
Mm-hmm.
Och har man en van, då är det ju liksom enkelt att köpa skrymmande saker. Så det var liksom var bara, åh, den där jätteknasiga saken vill jag ha, den tar vi.
Just det.
Jag har utrymme att frakta saker. Och dagen efter så bokade jag att jag skulle komma och hämta det här skrivbordet då.
Just det.
Och när jag kommer dit, jag ringer på dörren, så öppnar han. Då får jag direkt obehagskänslor.
Alltså,
fy fan. Jag har dubbelparkerat vanen utanför porten.
Mm.
Jag står dumt till. Och jag var liksom mentalt inställd på en sån här militärisk precisionsoperation. Där jag skulle liksom vara in and out på 5 minuter med ett nytt skrivbord bak i bilen.
Mm.
Eller ett jättegammalt vackert skrivbord.
Det är inte jätteavancerat köp.
Nej, det är inget avancerat köp och det är ingen avancerad operation.
Nej.
Att ringa på en dörr, bära ut ett skrivbord,
swisha
och åka iväg.
Ja.
Men när den här dörren då öppnas så tornar det upp sig ett kaos.
Jaha, ja.
Ett sånt där jävla skitkaos. Ett sånt där hem som man ser på psykopat-tv-serier.
Mm.
Där det är prylar överallt. Ett berg av disk i hela köket.
Mm-hmm.
Tidningar och reklam på hela hallgolvet och fördragna gardiner. Men han som öppnade, han såg liksom normalt ut. Eller rent av lite hunkig. En ung runar.
Mm-hmm.
Men eftersom det hängde krucifix och kors lite överallt så kunde jag också dra en blixtsnabb sån här CSI-slutsats.
Mm-hmm.
Att det här troligtvis var en riktig konfirmationsknullare.
Ja, ja, ja.
Du vet typen.
Ja, jag vet precis typen.
Och nu ledde han in mig, den här blonda satan,
till sovrummet.
Till sovrummet. Han tog mig i handen och ledde mig långsamt.
Så kände du bara hur det luktade, någon så här terpentin, eller vad är det man har på sådana trasor? Vad har man på sådana trasor? Skitsamma. Ja.
Och nu kommer vi liksom in då, vi tar oss igenom kaoset in i ett litet arbetsrum längst in i den här mörka 7-lägenheten.
Mm.
Och där stod då det här skrivbordet, skitsnyggt, men fullständigt belamrat med prylar, dator, papper, pennor, biblar, du vet, och såna här grejer.
Skulle han sälja skrivbordet, men han hade inte ens städat bort det?
Nej.
Ah, ja.
Och det är såna här grunkor som man stämmer gitarr med. Vet du vad jag menar då? Ah,
ja,
sådana låg det flera stycken.
Alltså stämgaffel.
Ah.
Stämjärn. Ah.
Nu, trots att han hade vetat i ett dygn att jag skulle komma, så skulle han då städa skrivbordet, vilket gick i slow motion.
Mm.
Dessutom så lyfte han bort grejerna från bordet och placerade dem sen på golvet där vi sen skulle bära ut bordet. Så jag såg ju direkt att det här kommer gå åt helvete.
Mm.
Min projektledarhjärna fick ju panik. Och jag sköt en massa säkringar i huvudet. Men jag sa ingenting. Jag bara stod och tittade på. Det var liksom som att bevittna en trafikolycka. Och jag började liksom få panik.
Mm.
Och då började han läsa papperna som låg på bordet. Alltså, han tog upp ett papper i taget. Det hade varit så enkelt att bara skyffla ner allt på golvet. Eller bara lägg det åt sidan.
Mm.
Men då tog han upp ett papper i taget. Skulle läsa vad det stod. Och skulle han undra, vad ska jag lägga det här pappret? Alltså det var som att han var... Han var psykiskt sjuk.
Mm.
Och nu tog jag av mig liksom jackan demonstrativt.
Mm, det var det han ville. Sen tog du av dig byxorna.
Sen strumporna.
Jag lägger mig på sängen och väntar.
Det tog över en timme att få ut bordet ur lägenheten. Alltså, då pratar vi en sträcka på 9 meter.
Mm.
Jag hatade honom så mycket att 5-åringen i mig var tvungen att börna när jag åkte därifrån.
Ja.
Alltså såhär demonstrativt. Nu fick han. Nu.
Är det men bra.
Jag markerade.
Ja.
Sen köpte jag grön originalfärg för framskärmarna var gröna.
Mm.
Jag köpte en träskiva, lite armeringsnät, ett 3D-printat Land Rover-emblem från eBay. Jag köpte två lysen, en plåtregel, två svarta lampsladdar med två pyttesmå såna E14-glödlampor, typ nattduksbordslampor. Liksom.
Just det.
Och sen skruvade jag fast framskärmarna på varsin sida om det här teak-skrivbordet. Jag sågade till en kylarplåt fast i trä som jag lackade grön. Sen klippte jag ut en grill av de här armeringsnätet och monterade emblemet och lyserna och kopplade in de små glödlamporna. Det tog 3 dagar från idé till färdigt projekt.
Mm.
Så nu har jag då världens ballaste skrivbord som står placerat på övervåningen i garaget. Så att, och så har jag tagit bort räcket och kört fram skrivbordet precis till kanten. Så att när man kommer in i garaget och tittar upp, då ser det ut som att det står en Land Rover serie 2 från 1968 på övervåningen med tända lysen.
Mm.
Och i stötfångaren så har jag hängt min surfbräda och sen ovanför bilen så hänger svärdfisken. Det är liksom en du sa att det såg ut som Mark Towell hade gjort det här, men det här det är en fullständigt briljant installation, så nu kan jag njuta av en ikonisk och en för familjen historiskt viktig bil samtidigt som jag har ett praktiskt skrivbord där jag kan jobba.
Just det, men du väljer ändå att behålla den. Du tänker inte att du ger bort skrivbordet till pappa, utan även det behåller du.
Ja, men jag tänker som den fina människa.
Ja, fina han, son,
han får komma och njuta av att jag har ett så vackert skrivbord.
Ja, just det.
Att för det är ändå en hommage. Ja. Det är en hommage till honom och hans ungdom.
Just det.
Vi lägger upp lite bilder på Insta på det här skrivbordet. Det blir bilder från mitt garage också.
Ja. Du vet vad det blir dags för nu?
Veckans bil.
Jaså?
Eller?
Ja, jag tänkte säga dealen med hojen, men ja, kör vi kör stensaxpåse då.
Nej, kör dealen med hojen.
Ja. Northbike. Dream
it, live it.
Jag har funderat lite på det här med motorcyklar kontra bilar. Aha. Dealen med hojen är ju en del av dealen med bilen. Och vi är ju nu inne på vårt 5:e år. Vi har alltså suttit här och babblat om bilar i snart 5 hela år. Vilket är helt sjukt att tänka på ett sätt.
Ja.
När vi drog igång bilpodden så gick ju jag och drömde om en AC-Cobra-replika. Och typ ett halvår efter att vi startade USA-bits-podden som den hette på den tiden.
Aha.
Så blev ju den här drömmen sanning. Och lyssnarna fick ju följa med oss i avsnitt 28 när vi åkte upp till Umeå. Där jag köpte då min AC-Cobra. Och sen var de ju även med oss under dagen när vi körde ner bilen till Sundsvall. Och den resan är ju något som jag kommer ha med mig i minnet resten av mitt liv. För den var magisk från början till slut. Eller hur? Det tyckte ju även du. Den var inte riktigt på riktigt på något sätt.
Nej, det var inte på riktigt.
Konstig resa.
Även fast jag var lite för lång för bilen så att mitt ansikte var ovanför den övre.
Ja, inte vindrute. Hela ansiktet, men det frös som fontanellen.
Ja.
Nej, men det är lite komiskt så här i efterhand att resan just gick mellan Umeå och Sundsvall. För idag är ju det här två städer som har kommit att betyda ganska mycket för oss, eftersom det är ju där som Northbike har sina båda anläggningar.
Uh-huh.
Och tack vare drömfabriken Northbike så fick jag ju för inte så länge sedan möjlighet att på nytt göra en ny drömresa. Som gör att AC-Cobra-resan faktiskt nu får dela första platsen gällande mitt liksom bästa fordonsrelaterade minne, eller vad man ska säga.
Uh-huh.
Och resan jag snackar om såklart, det är när jag körde Vildmarksvägen här i slutet på sommaren. Och flera är planerade.
Det var ju en töntig resa.
Men det jag skulle komma fram till, det var att mitt fordonsintresse har ju ändrats lite under de här 5 åren.
Uh-huh.
Som vi har hållit på med dealen med bilen. Från början så brann ju mitt hjärta till 100% för bilar. Och det här med hoja, det var ju något som jag gjorde lite på sidan för att det var kul. Jag läste förvisso mycket hojtidningar även på den tiden. Och jag byggde ju någon HD ibland sådär. Och jag var ju lite inne på att bygga någon flat track hoj. Och du var ju också lite såhär, byggde också lite någon hoj.
Du har ju alltid varit mycket spretigare än mig.
Dummaste jag hört.
Ja, men så är det väl.
Vadå spretigare?
Jo, men liksom så här, du kliver in i ett tokintresse och sen så kliver du ur ganska snabbt igen.
Ge mig ett exempel.
Ja, men liksom den här kobran, den var ju helt iskall samma sekund som den var färdigbyggd. Dina hojar har varit iskalla. Du har ju inte ens kört dem.
Ja, du menar mina tidigare hojar. Men det hade att göra med, det blev som skillnad när jag tog hojkort. För det var liksom inget kul att ha en hoj. Man kunde liksom inte njuta till 100%. Och kobran, ja, alla som har lyssnat på podden vet ju att det var jävla mycket bekymmer med den. Skitsamma. Idag så är nog mitt intresse för bilar och hojar 50-50. Men just nu är jag mer inne på att liksom köpa och bygga hojar och läsa om bilar. Så på det sättet har jag liksom de här två, liksom bytt plats, de här två intressena lite grann. Och det kanske inte var någon slump. För om man tittar på hur det har sett ut, så börjar ju mitt bilintresse med att jag köpte en muskelbil. Och första åren så var det ju bara muskelbilar som gällde. Lite apropå det här du säger med att jag är spretig då. Det var ju bara muskelbilar. Sen blev det roddar och customs.
Ja, då blev det bara.
Då var bara det. Ja. Och sen till slut så var det ju då liksom bara en AC-kobra jag ville ha.
Jag får nästan ta tillbaka. Du är ju tvärtom mot spret. Det är ju jag som är spret.
Ja, det är därför jag garvade.
Ja, ja. Jag uttryckte mig jättekonstigt.
Ja, och det som händer är också att när man tittar på liksom vad mitt intresse, hur det har utvecklats. Bilarna som jag har gillat genom åren har ju hela tiden blivit mer och mer lika motorcyklar ju längre tiden har gått. Ja. För en AC-kobra-replika, det är ju så nära en hoj man kan komma nästan, åtminstone när det kommer till själva körkänslan.
Ja.
Och i och med att min Cobra också hade en ganska brutal motor, det kändes ju nästan lite som att köra en sporthoj.
Ja, för din muskelbil, det var ju en muskel, det var ju en Chevelle.
Mm.
Och sen hade du Rivieran. Alltså, du har ju haft lite kust,
roddarna.
Och... Men sen gick du till roddar utan sidorutor.
Och sen så vadå utan sidorutor?
Din 32 hade väl inga sidorutor?
Jo.
Okej, då hela tesen dog. Att du gick från rodd och sen så till Cobran som inte hade ens något tak.
Kontentan av den här mycket flummiga resonemanget är i alla fall, jag vet inte, det kanske inte ens finns någon kontenta. Men jag har tänkt på en grej som kanske har med det här att göra.
Mm-hmm.
Och jag tror att det går att hitta likheter mellan bilar och olika hojmärken. Och jag tänkte att idag så ska jag ge mig på att testa en teori här i veckans avsnitt av Dealen med hojen. Och det jag ska försöka reda ut, det är liksom vilket bilmärke som en specifik hoj skulle vara om det var en bil. Förstår du vad jag menar?
Vänta, vilket bilmärke en specifik hoj skulle vara om...
Om den var en bil.
Ja.
Jag tänker, jag börjar med att gå igenom de varumärken som Northback säljer. Och det här är ju inte så komplicerat som det låter, utan jag ska alltså bara beskriva vilket bilmärke som respektive varumärke skulle vara om de som sagt då istället hade varit ett bilmärke.
Jag tror
det kanske kommer bli skitdåligt där, men jag ska testa och du får vara med och hjälpa till här, känner jag lite grann. Och nu är det ju så att vissa av de märken som Northback säljer faktiskt också tillverkar bilar. Men jag kommer ju inte...
Typ Honda.
Ja, eller BMW. Men jag är inte alls säker på att till exempel motsvarighet till BMWs hojar är BMWs bilar. Det kan ju bli något helt annat.
Uh-huh.
Fattar du vad jag menar?
Nej, men...
Jag kör igång nu. Uh-huh. Först ut, Kawasaki.
Uh-huh.
Även om Kawasaki tillverkar fina cruisers och slitstarka äventyrshojar som deras liksom KLR 650, så är det så att när man hör namnet Kawasaki så tänker man ju på fart, det vill säga sporthojar.
Uh-huh.
Och kanske även till viss del lite snabba nakedhojar. Men Kawasaki Heavy Industries, som moderföretaget heter, det är ju ett multinationellt företag som de tillverkar allt från höghastighetståg till lastfartyg och flygplan och robotteknik och rymdsystem och allt möjligt sånt där. Ja. Och hojtillverkningen står faktiskt bara för en liten del av Kawasakis liksom totala försäljning. Men likt förbannat så är det ju så att de flesta, när man hör ordet Kawasaki, då ser man liksom en ninja-hoj av något slag framför sig. Eller hur?
Så är det ju.
Och även om Kawasaki är ultrajapansk, så vill jag nog hävda att den image som de utstrålar bäst går att likställa med varumärket Lamborghini. För Lambo, de tillverkar kompromisslösa supersportbilar. Och jag tycker att om man liksom tittar på en Kawasaki H2R till exempel, den har ju också väldigt mycket av Lambos formspråk i sig. Dessutom så är det så att Lambo, de tillverkar ju traktorer än idag. Men det är det ju ingen som tänker på. Så jag vill hävda att om Kawasaki var ett bilmärke så skulle de vara Lambo.
den är tveksam för mig.
Ja, men du har ingen bättre idé själv. Så då får vi säga, ja, check på det.
Ja, check
men
på
du, ja, det ja. Kanske var lite tveksam. Men ja. Du fattar vad segmentet går ut på i alla fall.
Ja.
Ja. Nästa märke då, ja. Som jag tänker att vi ska fundera lite kring, det är Honda. Och det här är ju just ett sånt exempel som jag nämnde i början. Det vill säga att de ju faktiskt bygger och säljer både hojar och bilar.
Ja.
Men om Honda var ett bilmärke så skulle de ju absolut inte vara Honda. Om du förstår vad jag menar.
Som Honda är idag.
Nej, precis. Mm. För det känns som att många, kanske till och med flertalet av de som gillar och köper Hondas hojar, gör det för att de vet att varumärket har rykte om sig att vara väldigt, väldigt pålitligt.
Mm.
Och därför så är det ju enkelt att hitta ett bilmärke som speglar Hondas image. Om Honda var ett bilmärke så skulle de naturligtvis vara Toyota. Och alla som kör en CBR1000R, de får ju ursäkta. Men det är ju en sporthoj som förvisso kan piska upp liksom en hel del konkurrenter. Men jag tycker ändå inte att den utstrålar lika mycket vansinne som en del av deras konkurrenter. Eller den kanske gör det, men den signalerar också att ägaren, förutom att gilla att åka sinnessjukt fort, också gillar att vara lite förnuftig. Förstår du? Så att, jag tänker att Honda får bli Toyota.
Mm.
Och lite likadant är det liksom med...
Ja, jag säger ingenting.
Nej, men tänk dig med Africa Twin då. Det är en otrolig äventyrshoj. Men den är ju fan så mycket förnuftigare än till exempel KTMs 1290 Super Adventure. Liksom. Så jag tänker nog att jag tycker att det är en ganska bra liknelse. Nästa märke blir lite knivigare. Och det är förmodligen också därför som jag tycker om det här märket så mycket. För det är lite mer svårdefinierat än de andra varumärkena. Vet du vilket jag syftar till?
Polaris.
Nej, Triumph. Aha, Triumph. Jävla pajas, såklart. Det som är lite speciellt med Triumph är ju att det är ju ett märke som i och med moderniseringen på 90-talet kanske inte har sådär jättemycket gemensamt med gamla Triumph, om man ska hårddra det. På gott och ont kanske någon säger, men jag skulle påstå att det som John Bloor har gjort för varumärket är inget mindre än ett tekniskt och varumärkesmässigt genidrag. För idag så är det ju ingen som tänker på liksom läckande motorer när man hör namnet Triumph, utan de bygger ju otroligt bra hojar idag och har ju på något jävla märkligt sätt ändå lyckats inkorporera mycket av märkets gamla imagemässiga DNA i de här nya modellerna. Och när det kommer till retrodesign så är de ju utan tvekan hojvärldens mest stilmässigt smarta varumärke. Och när jag gick och tänkte på det här i morse så kände jag att det är lite svårt att hitta en motsvarighet inom bilvärlden. Eller snarare, jag tyckte att det var svårt tills jag kom på vilka det var. För då blev allting kristallklart vilka de skulle vara om de tillverkade bilar. De har ju för sig tillverkat bilar genom åren, men de gör det ju inte nu längre. De är ju såklart Land Rover. Stil, finess, attityd och sen har de en historia och de är superengelska. Och det enda som gör liknelsen halta lite är att Triumph håller en högre kvalitet på sina hojar än vad Land Rover gör på sina bilar. Och Land Rover är förvisso mer förknippat kanske med liksom 4x4s. Men jag känner ändå att de har mycket gemensamt i liksom varumärket.
Det kan vara det luddigaste du har fått ur dig på 5 år.
Ja, så kan det mycket väl vara. Nästa varumärke då.
Uh-huh.
Ett märke som också tillverkar bilar. Och då är det inte så svårt att gissa vilket det är. BMW. BMW är ju urtypen för vad liksom ett tyskt varumärke ska vara.
Uh-huh.
De gör ju allt med någon form av laserprecision. Och allt är så jävla genomtänkt och perfekt. Nästan till en grad att man ibland undrar om människorna som jobbar på BMW är människor eller om de liksom kommer från en annan planet. För det känns nästan lite för perfekt ibland, BMW, kan jag känna. Men medan BMWs bilar andas liksom tysk aristokrat i ljusblå kostym och som lite avslappnat kör liksom på autobahn i 270 blås på väg till jobbet, samtidigt som man lyssnar på Wagner och äter liksom en apfelstrudel, så andas ju deras hojar något helt annat ju.
Ja.
BMW, alltså bilmärket BMW, de brottas ju även med problematiken kring en begagnad BMW. För den andas ju raka motsatsen till en tysk affärsman. För det är fortfarande liksom bilmärket number one för många ute i orten ju. I många länder. Och varken ortenkillen eller den strama tyska affärsmannen har ju jättemycket gemensamt med BMW Motorrad, tycker jag.
Nej.
För det är svårt att säga BMW i ett hojsammanhang utan att nästan de allra flesta automatiskt vill lägga till GS efteråt. Och även om en del män som kör GS till jobbet går i kostym på dagarna, så är det ändå inte riktigt han som definierar den typiska GS-ägaren. Det är ju en äventyrshoj till 100%. Punkt slut.
Ja, så är det.
För även om BMW har...
Det här pratade ju jag om för några veckor
sedan. Ja, men precis. Ja. Exakt. Det kanske var det som var upphovet till...
Det här luddiga.
Ja, till allt det här luddiga. Ja. Nej, men jag tänker så här att även om BMW har liksom sin S1000RR på 205 hästar eller deras olika R9Ts eller sin F900XR... Det är ju ändå en GS man tänker på när man hör BMW.
Ja.
För de allra, allra flesta. Och jag gissar att det här är lite på gott och ont för BMW. För om man har en hoj som utklassar alla andra i ett visst segment, åtminstone när det kommer till försäljningssiffror,
ja,
så kanske det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att inte bara bli förknippad med det. De gör ju vad de kan för att bredda modellutbudet, och deras R18 och deras R9T är ju typiska exempel på det här, och ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Men vilket bilmärke skulle de då vara, tänker jag? Alltså, hur märkligt det än kan låta, så skulle jag nog säga att BMW faktiskt går att likna vid Jeep. För Jeep har ju lyckats med något som liksom många drömmer om, och det är ju att bli ett substantiv. Även om substantivet i 9 fall av 10 används fel, det vill säga att någon kallar liksom en RAV4 för en Jeep, så får man ju anta att...
Substantiv är sak på ting, så som cykel, boll och ring.
Bravo!
Det är det enda jag har burit med mig från skolan.
Ja, men då vet du vad ett substantiv är. Och Jeep är ju ett substantiv idag. Även om, som sagt, folk kallar liksom en RAV4 för Jeep, så tror jag ändå att Jeep är ganska nöjda med den typen av felsägningar.
Det är bara RAV4-ägare som säger att de har en Jeep.
Ja,
ingen annan
som sätter. Nej, men du förstår vad jag menar. Det är mycket, man kallas, det är många som sätter, ja, det är en stadsjeep. Ja, och så vidare. Men de har ju som sagt då lyckats med det otroligt svåra konststycket att vara så dominerande inom en viss genre att folk till slut börjar liksom kalla alla bilar som är lite högre och har fyrhjulsdrift för en Jeep då. Precis på samma sätt som väldigt många ser liksom en GS framför sig när någon nämner ordet äventyrshoj.
Ja.
De är inte riktigt där. Det är inte så att man kallar äventyrshoj för GS. Men du förstår vad jag menar. De har liksom sån jävla dominans när det gäller liksom folks känslor kring en specifikt ord på något
så
sätt.
Så är det.
KTM då? Det är väl märket som på något sätt kanske är BMWs största konkurrent. Jag vet inte om det är så. Men det känns som att det liksom KTM är BMWs liksom ADHD-diagnostiserade nemesis. Eller galna, avlägsna släkting från landet kanske.
Ja.
Och KTMs tagline är ju ready to race. Och det är väl förutom att vara en väldigt bra tagline också en väldigt korrekt tagline. För KTM är ju racing rakt igenom. Vare sig det är på banan eller i terrängen. Och även deras äventyrshojar andas ju liksom mer fart och race kanske än vad en GS gör. Men det är ju just det som också gör det här lite problematiskt. För vilket bilmärke är lika starka på banan som ute i spenaten? Och jag kommer fram till ett märke som har en del likheter med KTM i frågan om mångsidighet på liksom olika typer av liksom underlag. Och det är ett bilmärke som vi nästan aldrig pratar om i delen med bilen. Trots att det är ett ganska stort och väl etablerat bilmärke. Och det beror på att det är ett ganska tråkigt bilmärke. Vilket gör att den här liknelsen kanske inte heller till 100% lirar. Men jag tänker på ett bilmärke som har funnits i Sverige i nästan 40 år.
Uh-huh.
Men som nu tror jag ska sluta säljas här i Sverige. Och det är Mitsubishi. Mitsubishi har ju precis som KTM överlägset flest vinster i Dakar.
Uh-huh.
Och de är ju även legender inom rallysporten ju. Men deras Evo-bilar har ju också gjort sig kända på asfalten. Det är svårt att inte kalla den här gröna Mitsubishi Eclipsen som Paul Walker eller Brian O'Connor kör i The Fast and the Furious. Mm-hmm. Det är ju en legendarisk street racing-bil.
Eller?
Ja, men för de som gillar den typen av bilar så är det kanske den mest legendariska bilen av dem alla. Det är ju deras liksom Bullet Mustang.
Kan vara den fulaste filmbilen som någonsin har gjorts.
Nej, det kan du inte påstå.
Det kan du väl ändå göra.
Då ska jag ta mig an det till nästa veckas avsnitt att rada de fulaste filmbilarna i världshistorien. Jag tror inte den kommer vara med på listan.
Två i bästa fall.
Jag kan erkänna att det här var inte den bästa liknelsen, men KTM är svårt känner jag. Sist då, det är mitt luddiga.
Det här var fan, det var en rekord.
Ja. Harley Davidson. Ja. Här tycker jag att det var enkelt. Ja. För till att börja med så går det inte att liksom ta, det går inte att ta, det måste vara ett amerikanskt bilmärke. Och då blir det mycket enklare. För det finns ju inte så många att välja på. Det finns egentligen bara ett märke som man kan likställa med Harley Davidson. Och det måste ju vara Dodge. För har man liksom tillverkat Chargen, Challengen, Vipern, Superbean, som ju andas så jävla mycket högoktanig.
Men egentligen har det mycket, mycket mer Ford. Jag lägger mig inte i det här. Det här är så beneath my dignity.
Nej, jag tror att det som gör det rörigt för dig är att du inte förstår det här. Du försöker med din liksom taffliga biljärn och dina små minimala hojkunskaper sätta dig in i det här.
Du kan ha rätt.
Ja.
Du kan ha rätt.
Jag tycker hur som helst att liksom Dodge, de är liksom amerikansk, gammaldags, smutsig, kompromisslös manlighet. Och liksom det blir... Ja, jag vet inte. Det, även om kvinnor liksom gillar Harley Davidson och Dodge, så är det så att liksom, oavsett kön så... Man gillar ju de här varumärkena för deras ganska härliga bufflighet på något sätt.
Ja.
Jag lägger ner det här. Jag hör ju att du inte ens med. Du sitter, jag vet inte ens vad du sitter och gör. Det är veckans deal med hoj.
Jag ska försöka
rädda det här avsnittet.
Jag ska kontra.
Ja.
Det här kanske är lika uselt.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt ta mig an veckans bil.
Ja.
Veckans bil.
Oräkneliga var konstruktörerna som kände sig manade att bygga en automobil i slutet av 1800-talet.
Ja, så var det verkligen.
Att åka runt i något självgående på fyra hjul, det var ju ändå en ganska bra uppfinning som visade sig hålla över tid.
Ja.
Och jag tänker att det som liksom när amerikanska liksom när bilarna boomade, det fanns ju över 1000 bilmärken.
Mm. Det gjorde liksom, det.
Och det var allt från coach builders till regelrätta liksom, bilmärken som finns kvar idag. Mm. Men det fanns ju så otroligt många. Och jag tänker att vi går igenom samma revolution nu.
Mm, så är det ju.
Att nu ploppar upp elbilstillverkare i form av Rivian. Mm. Och, nu har jag glömt namnet på 90% av dem. Men det finns ju otroligt många helt nya okända bilmärken som tack vare att utvecklingskostnaderna kanske inte blir lika astronomiska på en elbil för att det inte är lika många komponenter i den.
Nej, det är inte så många rörliga delar.
Nej, så går det att göra. Men det var bara en jättekonstig parallell i det här konstiga avsnittet. Mm. Men 1889 så startade i alla fall de amerikanska bröderna Packard företaget Ohio Automobile Company. Och Packard-brödernas konstruktion skilde sig inte så mycket från alla andras, men kanske var deras enkla encylindriga bil lite bättre byggd än de flesta. För de fick nämligen ett väldigt tidigt kvalitetsrykte på packen. Sen när äventyraren Tom Fetch 1903 korsade USA på 61 dagar i en Packard, då var det här lilla företagets lycka gjord. Och då så flyttade man till Detroit och så bytte man namn till Packard Motor Car Company. Och över tid så blev ju Packard ett aktat lyxbilsmärke, men man var fortfarande snabb och kreativ i sina beslut. Så under det tuffa 20-talet så kompletterade man modellprogrammet med en lite mindre och enklare modell som i stort sett räddade hela bolaget. Och sen i mitten av 30-talet då hade man fått upp volymen ganska kraftigt och byggde ungefär lika många bilar per år som när det många år senare gick som allra bäst för Saab. Det vill säga drygt 120 000 bilar.
Mm.
Så det var ju en ganska stort märke.
Mm.
Och sen blev det ju världskrig igen och så fick Packard bygga Rolls-Royce-motorer på licens. Men liksom
efter... Det säger ju också någonting om Packards kvalitet, kan jag tycka.
Ja, alla byggde ju Rolls-Royce-motorer på
det för sig.
men efter kriget, då var liksom glansdagarna till ända. Man gick ihop med Studebaker, men de var ju ännu mer på dekis. Så det blev liksom ingen utväxling där. Och även om de fick ut ett par fina bilar under 50-talet så hjälpte det inte. Och pengarna tog slut och 1958 så tillverkades den sista Packard-bilen. Och sagan var slut! Eller? Inte riktigt.
Nej.
För 1978 så köpte Packard-freaket, eller entusiasten kan man ska säga, Bud Bailiff varumärket Packard och all trademark som var kopplat till det. Sen startade han Bailiff Coach Corporation där han byggde Packard replikor baserat på modernare GM-komponenter.
Mm.
Det fanns ju någonting som var lite smart här, men ändå jävligt korkat.
För att, menar du?
Ja, men det här är ju en typisk narcissistisk och excentrisk idé. Varför döpa firman till sitt efternamn när han ägde rättigheterna till Packard?
Ja, det...
Alltså ja. För Bailiff Coach Corporation.
Mm, det är ingen som vill åka runt i en sån.
Nej.
Nej.
Och så bygger han... om Packard har byggt liksom 1 miljon bilar så finns det kanske 200 000 personer som idag har en jättefint renoverad Packard och folk som är besatta av Packard.
Mm.
Äger man det varumärket då kan man ju kapitalisera på det.
Mm.
Byggen som han gjorde, han byggde ju liksom replikor, men varför, om det då hade hetat Packard Car Company, då hade han ju fått nya kunder. Liksom.
Ja, just det.
Hur som helst, firman lunkade liksom på och så byggde han specialbilar och likbilar och fullt moderna bilar med 50-tals glasfiberfront. Mm. Du vet, så här, asfula.
Mm.
Det är en sån här idé som är bra om den funkar och fullständigt usel om den inte funkar. Det finns inget mellanting.
Nej.
Och 1992 då var han liksom på dekis. Och då valde han att sälja varumärket Packard till en kanadensisk miljonär som hette Roy Gallickson.
Mm.
Prislappen blev $50,000.
Det var billigt för ett bilmärke.
Ja, det är billigt som satan. Och då fick han även då en liten ägarstake i Roys galna vision. För han skulle nämligen börja serietillverka en überlyxig, supersnabb amerikansk lyxsedan. Eftersom han upplevde att inget amerikanskt bilmärke kunde konkurrera med Mercedes eller BMW.
Mm.
Och här tog han liksom inte i beaktande att Cadillac hade försökt i 50 år och försöker fortfarande. Han tänkte att det här ska jag lyckas med.
Med Packard.
Packard, vet du, det är
gamla grejer.
Det är kirra, enkelt.
Mm. Varför vart han finne det?
Ja, men han hade något på.
Ja.
Den här nya bilen skulle utseendemässigt baseras på den klassiska Packard Clipper sedan från 1941.
Mm.
Och sen får man inte glömma att det här är i mitten av 90-talet när retromodellerna skulle ta över världen.
Ja.
Så han anställde 5 ingenjörer och tekniker från bland annat GM.
Mm.
Och så plöjde han ner mellan januari 94 och oktober 98 drygt $1.5 million. Det är mycket pengar, men det är ändå inga fantasisummor. Jag menar, om man slår ut de drygt 15 miljoner svenska på 5 år, då har man en burn rate på typ 250 000 svenska per månad.
Mm.
Och det täckte då löner, hyra och material. Det är ändå ganska imponerande.
Ja, verkligen.
Det är återigen massor av pengar, men det var ju inte sån här som la ner 50 miljoner på... Ja, skitsamma.
Mm.
1998 så stod i alla fall den här prototypen klar.
Mm.
Och därför så presenterar Bilsport och MC den här veckans bil. Och det är alltså Packard 12 Concept.
Mm.
Helt byggd i aluminium med en V12 på 573 hästar från Ryan Falconer Industries. Ingen aning vad de är. Den hade fyrhjulsdrift och skivor runt om. Och dimensionerna var de samma som en Cadillac DeVille.
Mm.
Men tack vare 90-tals marshmallow-formerna så ser den gigantisk ut.
Aha.
Och 0-100 gick på 4,8 sekunder. Och prislappen sattes till $160,000. Det vill säga drygt 1,5 miljon.
Mm.
Och Roy Gallickson hävdade senare att han hade ordrar på över 70 bilar.
Mm.
Men för att bygga den här första batchen på 10-12 bilar så krävdes en investering i den här mikrofabriken på $10 miljoner, vilket inte fanns.
Mm.
Och jag vet inte om det var synd eller tur, för bilen är ju ful. Som...
Räcker det som ord för att beskriva hur den här bilden ser ut? Ful, säger du?
Ja.
Den är svår att titta på, tycker jag.
Ja, det är... Det är ju snällt att säga att den är svår att titta på. Men det är ändå, tänkt vara kul om det hade funnits en modern Packard som hade fått utvecklas lite över tid.
Ja.
Alltså, för kolla på den. Den
men...
Bakifrån...
Nej, men alltså, den är jobbig att titta på. För den är så hemsk.
Ja, den ser ju ut som den har varit med i en skogsbrand. Ja. Och en plastbil som ja. Har varit med i en skogsbrand. Så den har smält.
Eller som att det är en tvåpelarlyft. Då så har det stått en 40-talare ovanpå en 90-talare. Och så har det bara brinna så att det har smält ner. Liksom,
ja.
Eller?
Ja. Exakt. En 40-tals kaross som i en skräckfilm har ja. Liksom bara pulveriserats ner.
Ja. Ja, den är
och inuti så ser den ut som en Rolls Royce från 70-talet.
Mm. Alltså det, och det där är också min absoluta värsta färg. På det här
maroon-inredning.
Vinröda. Helvete vilken ful bil.
Ja, men det finns något i grillen.
Ja, där hittar du en fin bild, ja.
Mm. Packad.
Kul.
Men det som är kul med Bilsport och MC... Mm. Det är ju de här filmerna vi gör nu där mm. vi, som vi nämnde när mm. vi skulle ta upp det här med hur dyrt det är att bygga bilar.
Mm.
Men den nya filmen kommer i alla fall komma upp på Bilsport MCs hemsida inom kort.
Ja.
Och under tiden kan man även kolla på de gamla drömgarage-filmerna.
Ja, men det får man ju verkligen då att göra. Det gör man väl kanske enklast på deras hemsida.
Ja.
Eller
Och då tänker jag så här, som eftersom Bilsport MC försäkrar alla mina bilar
mm.
och Bilsport MC försäkrar just galna entusiastbilar eller hembyggen eller mm. specialbilar mm. och liksom de förstår ju hobbyn på ett sätt som ingen annan förstår.
Ja, för att de är en del själva av hobbyn.
Ja, men då tänker jag så här, varför för oss som poddar
mm.
år ut och år in
mm, mm.
om skumma bilar.
Mm.
Vi hittar ju ständigt nya udda skapelser.
Ja, verkligen.
Och jag tänker så här, är man bilbyggare, varför sitta och hålla på och renovera den där gamla Novan? Nej, så ska jag inte säga. Det är klart man kan göra det också. Men det finns så otroligt mycket udda skapelser, udda fåglar.
Mm.
Så att, jag menar, sitter man, säg så här, jag har en ful 90-tals Lincoln Town Car.
Mm.
Det finns ju någon av våra lyssnare som skulle titta på en Packard 12
mm.
och säga fan, den där är ball.
Ja, rolig kanske.
Rolig ball.
Ja.
Och udda.
Mm.
Folk vill ju vara udda och sticka ut.
Mm.
Varför då inte ta en modern Lincoln Town Car eller Crown Victoria mm. eller någonting sånt där. Och sen så
bygg något eget tok.
Och så bygger man något eget tok som bygger en replika på en Packard 12.
Mm, ja.
Den finns i ett exemplar.
Ja.
Det är en fullständigt unik bil.
Mm.
Så har man liksom en riktig udda fågel.
Vi vill ju gärna uppmana till vansinne.
Uppvigla.
Ja. Ja. Och det vill ju på något sätt Bilsport MC också.
Ja.
Ja. Det är bra idé. Ja, det var en jävla ful veckans bil.
Ja.
Mm, men bra ändå på något sätt, för den var ju väldigt udda.
Ja.
Mm.
Får jag läsa upp en kort grej bara?
Ja.
Från...
Fan vad våra avsnitt blir långa nu på slutet här.
Ja, men inte det härligt?
Jo.
Ja. Det är jävligt kul. Men jag måste läsa en jättekort grej
ja.
Från Anders Claesson.
Mm.
Han skriver så här, hej, nu har ni tjatat så mycket om EV-konvertering i varenda podd.
Ja, det har vi.
Ja.
Mm.
Så att mitt projekt har tagit en helt ny vändning.
Jaha, oj då.
Den Ford 47 Business Coupé som skulle få en LS1 och en 4L60E-låda ska nu istället begåvas med en Tesla drivlina.
Mm.
Har i dagarna hämtat hem en Tesla Drive Unit som ska ersätta motor, växellåda och bakaxel i den gamla Ford Coupén. Batteri, laddare och annat nödvändigt ska också införskaffas vad det lider. Tänk vilken påverkan ni har på oss lyssnare med eran podd som för övrigt konsumeras varje fredag eftermiddag.
Ja, ja, ja.
Med vänlig hälsning, Anders.
Nu får vi liksom vara tydliga med att det här har ju inte blivit någon jävla elbilspodd.
Inte alls.
Nej.
Långt ifrån
Nej.
En elbilspodd.
Nej.
Men det var ändå intressant.
Ja, det är kul man kan väcka nya idéer hos folk.
Ja, och då ska jag också säga att vi fick nu bara för en kvart innan vi satt oss fick vi ju ytterligare ett mejl från en kille som heter Martin
mm-hmm.
som skriver så här, tjena grabbar, ursäkta redan här för ett ganska långt meddelande, vi behöver inte ta hela, men jag i alla fall lider av en inre kris. Jag har länge varit sugen på att bygga en LS-motor i någon av mina bilar. Med tanke på stigande bensinpriser och hysterin om förbränningsmotorer så känner jag att tiden börjar rinna ut innan man ger sig på elmotorer. Vad tror ni? Är det ens någon idé att hinka i en LS i en gammal jänkare? Eller ska man spara på krutet och börja kolla på elkonvertering? Tänker både som investering och den personliga njutningen när man får trampa plattan i mattan och höra en V8 vråla. Alltså det här är ju en otroligt svår fråga. Bra
eller,
fråga.
Eller är det det egentligen?
Nej, det
jag skulle nog
det
säga.
Det är en jävla enkel fråga.
Jag skulle gå på LS all day lång.
Va?
Ja, det skulle jag. I minst under 5 år till. Sen tycker jag att man jag skulle inte kanske. Det beror på hur duktig
fan,
man är.
Fan vad oväntat.
Ja, jag som båda, kör elbil.
Båda bara, det här är enkelt att svara på.
Alltså,
tycker vi olika.
Ja.
Nej men
i hobbybilen, om jag skulle bygga en ny hobbybil idag, då skulle det bli en LS. Jag skulle inte kliva på el idag. Jag skulle vänta några år, faktiskt.
Men det är ju en pengafråga.
Ja.
Tänk dig vad mycket pengar det kostar att ändå köpa en LS och hinka i den.
Mm.
Det är dyrare att hinka i elkomponenter. Men samtidigt, det är något spännande med att kombinera gammalt och nytt.
Mm. Ja, men då fick de 2 svar då, så ingen blev klokare som vanligt på våra jävla podd. Våra tips och idéer.
Sen skriver Martin även om vi ska göra en fördomsprofil på honom, för han har en otroligt härlig vagnspark med Cheva 55 och någon Bel Air och någon Catalina Cab och avspännande. Men den får vi tyvärr avvakta lite mer.
Ja, vi har många som vill bli
diagnostiserade,
vill jag på säga. Vad heter det?
Vi har en kille som heter John Falström också, en lyssnare då, som vi ska ta oss an i nästa vecka. Han verkar ju helt sjuk.
Alltså. Mm, jag kommer inte ihåg vad han hade. Vad var det?
Han hade ju typ 500 Audis.
Ja, den där jäveln, ja. Han tar vi nästa vecka.
Precis, det tar vi nästa vecka. Mm. Den är ju väldigt udda alltså.
Mm.
Men det ska bli kul att sätta tänderna i det i alla fall. Men jag måste läsa svaret på förra veckan.
Det måste
veckans.
Det göra. Det får avsluta veckans podd.
Han skriver så här: hej igen! Det var ju han som sa att vi hade skulle förmodligen ha 75% rätt.
Ja, det var han. Var det förra veckan eller förra veckan?
Ja, det var det.
Ja.
Det smärtar lite att skriva det här. Men 75% var nog en decimal fel.
Hoppsan!
Mm. Nästan en total miss.
Oj.
Men en detalj ni faktiskt prickade in återställde min tro på era förmågor och det blev nästan lite kusligt.
Ja. Det räcker med en detalj.
Ja, jag återkommer till den.
Mm.
Om jag börjar med hojen som ligger mig närmast om hjärtat. Jag fullkomligt älskar supersportdesign från 90-talet i allmänhet och Hondas i synnerhet.
Ja.
Det delar vi med honom.
Ja, verkligen. Långre är allt som jag sa.
Ja, finns såklart fler 90-talsgeneter än i bara supersportsegmentet. Men det är något visst med vågad design och grafik i kombination med de tekniska stormsteg som togs då.
Ja, fy fan. Just grafiken också, att det kunde stå CBR över hela hojen.
Oh.
Ser man inte idag. Oh.
Jag var länge på jakt efter en fin Fireblade 92 i de klassiska HRC-färgerna.
Sådär, ja.
Men jag snubblade över den här ovanliga, vackra skrevraketen och kunde inte stå emot.
Mm.
Fox Eye-modellen 94-97 var ju den som jag hade på plansch på väggen som hojfanatisk 12-åring.
Snyggt.
Fan, ibland känner man att våra lyssnare, de är ju väldigt nära oss själva.
Ja, det är väl därför de lyssnar.
Ja, så kan det vara. Har lagt ner på tok för mycket pengar på att snygga upp den till fint originalskick, men pengarna spelar ingen roll när drivkraften är kärlek och för att impa på mitt 12-åriga jag.
Ja, det är bra att impa på sitt egna 12-åriga jag.
Fan vad
jag gillar den tanken. Det är det man gör hela tiden. Hela hobbyn går ut på att imponera på sitt 12-åriga jag.
Men där fan sa han någonting intressant som vi nästan behöver ta upp som ett gemensamt poddämne. Mm. Att impa på mitt 12-åriga jag.
Mm, det är klockrent.
Otroligt välformulerat.
Ja, bravo.
Jag myskör mest, men hinner kanske med 1 eller 2 barndagar om året.
Mm.
Jeepen.
Hoppas att han har ett 90-tals skinnställ när han kör också barndagarna.
Hoppas. Ja. Jeepen är också en nostalgisk villhöverpryl. inte behöver då. Född ur en halvhjärtad overlanding-dröm som jag inte har tid med.
Det här är ju ditt och mitt kärleksbarn som du har skrivit in.
Ja, vilket otäckt kärleksbarn. Höjd 31 tummare på plåtfälg, rost, läckande kylare och risinredning. Förnimmelsen av schäfersvett måste ha kommit ifrån Jeepens karaktäristiska sunk pleather-doft som halvgamla amerikaner så ofta har. Alltracken, alltså den här Volkswagen, är en praktisk familjebil, inte leasad dock. Har nyligen flyttat med barn och sambo som visserligen sjunger men inte kan ett ord, vare sig kantonesiska eller mandarin. Från lägenhetsliv i Stockholm där jag är uppväxt till en gård utanför Skellefteå där sambon är uppväxt. Det är många som lämnar Stockholm. Det är som folk som lämnar
LA. Råttorna lämnar skeppet. Fy fan. Alltså jag känner så mycket för den här lyssnaren. Jag tror att det var därför det var så fel. För att han ligger för nära oss. Han är för nära våra hjärtan. För att det är våran son som skriver.
Ja, och skulle vi kritisera honom för hårt, det är som att vi kritiserar oss själva.
Därför liksom bara sköt vi ut oss själva och bara hittade på någonting som inte alls stämde.
Ja, bara för att skydda oss själva.
Han har flyttat från Stockholm till Skellefteå. Han har gällat bort den hela overlanding. Ja, fortsätt.
Nu har jag äntligen ett rejält garage i en lada som planen är att fylla upp med fler ekonomiskt oförsvarbara nostalgiprojekt. Mm. Rallykitta, en African Twin, 90-talare, står högt på listan.
Och marry me!
Att få tag i drömbilarnas drömbil, Datsun 240 Z.
Men alltså, det är ju min son det här, känner jag.
Till ett rimligt pris, känns dock kört. När till och med vrak säljs för fantasisommar. Jag är 38 år, jobbar hemifrån som 3D-grafiker.
Ja, nära dig, du är AD, 3D-grafiker.
1,75 lång och runt 85 kilo. Ja, men som du sa, vi sköt ut oss för att skydda oss själva. Fantiserar i och för sig då och då om ett liv som hantverkare och stuvar makaroner kanske ett par gånger om året. Mm. Men har nog aldrig betalt för varken flintastek, dillchips eller porr.
Nej.
Men återigen.
Jag lägger mig platt för min eget
nederlag.
Ja.
Höjden av tristess vore för mig en semester på Öland med fotbollsinslag eller sport överhuvudtaget för den delen.
Ja, det är klart.
Till fjällen med skidor eller en hojsemester är mer i min smak. Nu till den kusligt inprickade sidningen. Mina föräldrar har en nedärvd sommarstuga i Västmanland.
Just det.
Runt omkring trakten heter allt någonting med svan, vilket sägs komma från att det fanns ett soldattorp som tillhörde en officer Svanström för några hundra år sedan. Just soldattorpet är inte kvar, men låg ett stenkast ifrån landstället och min farsas sida av släkten är från området. Så tanken att han är kanske en förfader kittlar lite.
Där har vi det.
Det var helt sjukt.
Ja, det var helt sjukt.
Av mig. Att jag prickade in ett soldattorp.
Ja, eller var det du som gjorde det? För att det var jag som sa att det var ett soldattorp.
Det var så fan heller. Det blev lite väl långt. Blir ledsen om ni klipper ner det. Nej,
nej. Läs det igen.
Och tack igen för en enormt underhållande poll.
Poll.
Skicka med en kort videosnutt på Bladen från i våras. PS, håller med om resten på fullistan, men den blå-gula K1:an är ett konstverk. Den är skitful, men ändå skitful snygg och intressant och vågad. Jag hade nog inte bangat på en. Nu har jag i alla fall plats.
Björn heter han, va?
Ja.
Jag är helt blown away över det här brevet, känner jag.
Jag tar till
mig. Det finns ingenting att tillägga.
Nej. Jag tar till mig det här med soldattorpet. Och ni får inte glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se. Och vill man köpa en ny eller lättbegagnad USA-bil, pickis eller vad fan som helst, så ska ni kontakta Stefan Ernryd på Ernryd Cars, telefonnummer 08 30 20 40. Och sen ska ni prenumerera på Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar. Gå in på Gasolines Facebook och håll dig ajour med hobbyn. Och det var det sista. Det var det sista den här veckan.
Ja, men verkligen. Det var tur det.
Vi har pratat om jättemycket roliga saker.
Konstiga saker.
Ja.
Men det var bra det, för titta på mitt batteri här på datorn. Det
och det
på.
Är ner på rött.
Ja, det håller på att ta slut.
Varför har du ingen batteriladdare?
Nej, jag tänkte att det går väl bra det här. Men nu har det ett långt avsnitt.
Nu ska du få en liten örfil.
Ja, du, tack för att ni har lyssnat.
Hej.
Vi ses om en vecka.
Hej.
Thank you.